Så ska vi övergå till avslutningen av första Korinterbrevets 9:e kapitel. Vi hann ju inte riktigt färdigt förra gången vi var i det här kapitlet. Och nu ska vi avsluta med de verser som Östen har läst. Ja, alla vet vi ju med viss vemod kanske att den store svenske tennisspelaren Björn Borg har lagt av. Trots att han bara är 26 år gammal och mänskligt sett skulle ha haft många år kvar inom toppskiktet i tennisen. Men när journalisterna har frågat honom varför han har lagt av, så har det också stått klart att det har berott på att han inte längre var villig att betala det pris som det skulle innebära att fortsätta att vara en vinnare eller till och med den bäste. Han visste att det kostade ett väldigt disciplinerat liv. Timmar av träning där ute på tennisbanan varje dag. Svettiga träningstimmar. Många andra uppoffringar. Och förnekande av vissa saker som kanske andra människor unnar sig. Han visste att det var priset för att han skulle kunna fortsätta vara en vinnare. Men nu tyckte han att han inte ville fortsätta att betala det priset längre. Därför han skulle aldrig kunna tänka sig tydligen att vara en halvdan spelare som kunde gå ut och spela lite sådär på vinst och förlust. Utan skulle han spela så ville han göra det med stora utsikter att vinna varje gång. Och när vi läser i första Korinterbrevets 9:e kapitel så finner vi att Paulus har någonting av samma vinnarattityd. När det gällde hans liv som kristen. Han ville veta vad han ville med sitt liv som kristen. Och han ville ta sitt kristna liv på allvar. Blodigt allvar. Han ville ge allt eller ingenting. Han ville känna att han satsade allt, annars fick det vara. Han ville löpa som en som var på väg att vinna. Och andra kunde se att han menade allvar. Annars ville han inte vara med alls. Han liksom inte bara ville hänga med så där på efterkälken lite grann. Eller på en höft. Utan levde utifrån en ständig målmedvetenhet om vad han ville med sitt liv som kristen. Och det var det som gav ledning åt hans liv. Det var det som gav fasthet och disciplin åt hans liv som kristen. Han ville att hela hans sätt att leva skulle visa att han var en man som var på väg mot ett bestämt mål. Han visste att han inte var färdig. Han visste att han inte var fullkomlig. Men han ville att det skulle synas att han hade ett mål klart i sikte. Och att alla kunde se att han jagade mot det målet. Och att ingenting likasom fick ligga honom i vägen och hindra honom. Han ville inte lämna människor i tvivelsmål om vad han ville med sitt liv. I första Korinthierbrevet 9:e kapitlet sa ju Paulus i de första 18 verserna som vi redan har gått igenom. Visat hur han för evangeliets skull har avstått från många personliga rättigheter som man hade i egenskap av apostel. Han skulle kunna ha haft rättighet att uppbära ekonomiskt understöd till exempel. Men han avstod från den rättigheten för evangeliets skull. För att ingen skulle ha något som helst fog för att eventuellt misstänka honom att vara ute i ärenden av andra motiv än att förkunna evangeliet för pengars skull till exempel. Nej, det kunde ingen komma åt honom på. Han arbetade med sina egna händer då hellre och försörjde sig själv. Vidare så säger han att han avstod från rättigheten att vara fri och obunden av alla, vilket han var. Men han avstod från det och gjorde sig till allas slav. Han gjorde sig till andra människors tjänare. Olika kategorier människor, judar, hedningar, de som var under lagen, de som inte hade någon lag, de svaga i sina samveten svaga. Han, säger han, blev allt för alla för att om möjligt, eller för att rädda åtminstone några eller så många som möjligt, så identifierade han sig med varje grupp människor. Han anpassade aldrig evangeliet så det skulle passa människor, men han anpassade alltid sig själv för att finna en gemensam utgångspunkt där han kunde börja ett samtal med människan, där de kunde känna igen sig i honom. Det är en viktig princip för framgångsrik evangelisation. Han gjorde allt för att identifiera sig med olika sorters människor. Och han ansåg att det var någonting som var värt all möda och alla uppoffringar. Och för att ytterligare markera det här så ger han oss den här illustrationen från vers 24. Illustrationen hämtad från det grekiska idrottslivet. Paulus tycks ha varit väldigt fascinerad av idrottsmannen. För det är ganska ofta som han tar bilder just ifrån idrottsarenan. Har du tänkt på det? Troligen så gick han själv och såg tävlingarna och tyckte det var spännande. Och det gör vi nog lite till mans. Jag vet till och med pensionerade tanter och farbröder som tycker det är väldigt roligt att se Stenmark. Och man kanske inte skulle kunna tänka sig att de var så värst idrottsintresserade, men jo då. Och när olympiaden gick i Amerika, var det för 4 år sedan snart, eller om det var för 8 år sedan, jag kommer inte ihåg nu, så var det en syster här i församlingen som satt upp om nätterna och såg i tv, för det var ju då nattliga timmar som sändningarna gick på, tävlingarna gick på direkt. Hon tyckte det var så roligt att se hur det rörde sig där, även om hon inte förstod allt. Det finns en spänning, en dramatik i idrottslivet förstås, som vi lätt fängslas utav. Och det fanns många likheter, tyckte Paulus, mellan idrottsmannens liv och mellan det kristna livet, även om det var fundamentala skillnader när det gällde målsättning, motiv och vad man hade för syfte med det hela. Paulus liknar nu arbetet för evangelium vid en tävlingskamp. Och genast så har han naturligtvis korinterna med sig på noterna. För de visste vad en idrottstävling var för någonting. De visste vad han talade om. I närheten, alldeles utanför Korint, utkämpades årligen de istmianska spelen, som de kallades. Och de var de näst största idrottstävlingarna på den tiden. Olympiska spelen utkämpades ju också i Grekland. Och de var ju de största tävlingarna. Men sen kom de här tävlingarna i Korint. Och korinterna, de var alltså vana att se vad som försiggick på en idrottsarena. Och naturligtvis så såg de också vad som föregick tävlingarna när det gällde idrottsmännens träning och så vidare. Paulus använder nu den här illustrationen för att visa på 3 viktiga principer som jag ser. För det första, att ha motivation. Att ha motivation som kristen. För det andra, att ha disciplin som kristen. Och för det tredje, att ha målmedvetenhet som kristen. Och egentligen så är det den där målmedvetenheten som ger motivationen och disciplinen också. De hänger ihop, de här. Och så säger han alltså i vers 24: ni vet ju att alla löparna i en tävling springer, men att bara en får priset. Bara en kan vinna. Den som först bryter målsnöret. Och i vårt arbete för evangeliet skulle vi, menar Paulus, ha samma drivande motivation som vore vi på väg att slå ett nytt världsrekord, vinna. Och publiken hejade på när de förstod att det var nya tider på gång här. Nu på den tiden hade man ju inga såna här tidtagningsmöjligheter som vi har. Men ni vet, när ett nytt världsrekord är på gång i våra dagar, vilken hysteri det är, och vilken motivation och vilken inspiration för den som löper. att försöka pressa sig under en ny drömgräns eller vad det nu är. Men vi som kristna, menar Paulus, skulle ha en ännu intensivare motivation, eftersom vi har ett ännu härligare mål att löpa mot och att arbeta för. Samma drivande motivation som vore vi på väg att vinna en stor, stor tävling. Evangeliets Herre och evangeliet själv är värda den motivationen, menar Paulus. Han är värd att vi visar entusiasm, att vi visar inspiration och iver att tjäna honom. Och därför så är det lite tråkigt om man i en församling ibland skulle märka en attityd: nej, usch, jag har ingen lust. Fråga någon annan, du. Det kan vara lite trögt ibland. Och det är som man nästan skäms när man betänker vilket högt mål församlingen har. Och vilken dålig motivation och inspiration hos lemmarna i Kristi kropp att vara med och slåss för det här målet. Är det verkligen värt så lite? Hur är det med dig? Känner du motivationen att det här är ett härligt mål vi har? Det är värt att vi gör vårt bästa och att vi gör det med entusiasm och att vi gör det väl. Vissa går in i arbetet som vinnare. För det är vi. Vi är vinnare. Och då ska vi också leva som vore vi vinnare. Och inte förlorare. Men det krävs alltså disciplin. Det räcker inte med den goda viljan. Vers 25. Var och en som tävlar måste försaka allt. Löparen gör det för en krans som vissnar. Vi för en som aldrig vissnar. Man måste alltså i praktiken underordna sig de villkor som krävs för ett framgångsrikt genomförande utav den här tävlingskampen. Att vinna en tävling kommer inte automatiskt. Det är inte bara att sätta på sig gymnastikskor och gymnastikkläder och tro att man kan vinna en tävling. Och för de här istmianska spelen som hölls vid Korint varje år, så gällde villkoret att man måste kunna uppvisa att man hade tränat minst 10 månader innan tävlingarna. Och att man så också ingick en ed på. Man lovade att hålla sig till reglerna. Träna minst 10 månader i förväg. Korins invånare hade sett ett år i förväg, alltså hur deras idrottsmän tränade varenda dag. Så sprang de omkring där ute, eller vad de nu hade för sig, beroende på vilken gren de tävlade i. Och man såg dem heller inte sitta och hänga på Korints barer och restauranger på kvällarna, utan de gick hem och la sig för att få en natts god sömn. De förstod att behärska sin kropp på ett sådant sätt och att ta hänsyn till vad kroppen behövde för att den skulle kunna fungera bra fysiskt sett. Ja, inför dagens olympiska spel till exempel, så gäller det ju oerhört höga kvalgränser för varje gren. Så att endast världseliten som kan prestera de resultaten i förväg har en chans att få ställa upp. Och därför så är det idag nästan en heltidssysselsättning att vara elitidrottsman. Och det är en väldig hysteri omkring det här förstås, som närmast liknar avguderi. Men när andra går och badar och solar och ligger och har det skönt och drar sig, så måste den som vill lyckas i en tävling ge sig iväg till idrottsarenan och träna. Även en sån här dag. Så cyklar de omkring på sina cyklar. Så springer de omkring på sina banor. Och hoppar och står i. Tränar. Och unnar sig inte det som du och jag gör. Det är för att de har ett mål som är så viktigt för dem. De vill vara med och de vill helst vinna. Och då krävs det att de tränar och tränar och tränar. Och inte heller kan de unna sig samma feta maträtter som kanske du och jag. De slarvar inte med sin fysiska kropp, utan de vet vad som gäller för att den ska vara i god form. Och de som man senare såg vinna på tävlingsbanan, det var de som på det här sättet hade underkastat sig självdisciplin och självkontroll. Det var de man såg bryta målsnöret först. Man visste att de hade tränat hårt. Varför gjorde de allt detta? För att vinna en krans som vissnar. Va? Var det allt? Ja, en krans som vissnar. Det var vad man hängde på dem som hade vunnit sin gren. En förgänglig segerkrans som bara grönskade några dagar. Och sen var det borta med härligheten. Menar du alltså att de la ner så mycket tid och så mycket energi på någonting som bara vissnar? Ja. Ja, naturligtvis så gällde det ju också, och kanske främst, äran och berömligheten. Och att få åtnjuta publikens jubel och sola sig i rampljuset. Det var naturligtvis den viktigaste belöningen. Men även den är kortlivad, mina vänner. Applåderna och tidningsrubrikerna har en tendens att snart tona bort och försvinna. Nya segerherrar stiger upp på prispallarna och mottar jublet. Och de gamla är snart bortglömda. Mina barn kommer knappast att veta vem Björn Borg var. Det kristna livet däremot går ut på att vinna något som är oförgängligt, som inte kan försvinna, som kommer att stå kvar. Vi kan förvalta våra liv på ett sådant sätt det kommer att bära resultat för evigheten. Ingenting kan förstöra det. Det kommer aldrig att glömmas bort. Det kommer att evigt finnas kvar. Med hur mycket större iver borde vi då inte gå in för vår uppgift? Hur mycket större villighet till uppoffringar borde då inte finnas i våra liv än i idrottsmannens liv? Våra liv är en kamp, säger Bibeln. Det är en strid att vara en kristen och att vara människa. Och det spelar faktiskt någon roll hur vi lever. En likgiltig soldat kan aldrig vinna en strid. En slö idrottsman har ingen chans. Det spelar någon roll också hur man lever som kristen, om man vill att ens liv ska bära bestående resultat. Vi vill få vårt förvaltarskap godkänt och erkänt en dag av Herren Jesus Kristus själv. Det är inte genom gärningar därmed som vi blir frälsta, som vi blir bevarade och så vidare. Men det handlar ändå om ett förvaltarskap. Att ha en attityd av Gud har gett mig såna rika möjligheter, jag vill inte slarva bort dem. Som Paulus säger i 1 Kor 15, jag arbetar mer än de andra. Dock inte jag, är han snabb att tillägga, utan Guds nåd som mäktigt verkar genom mig. Men man kunde se Paulus, han gav sig ju aldrig. Han höll ju på, han kastades i det ena fängelset efter det andra. När han kom ut så fortsatte han och predika. Han piskades nästan till döds flera gånger, stenades, led skeppsbrott var det 3 gånger, utstod faror på havs, i öknar, på floder, och han räknar upp det här i 2 Korinthierbrevet 11. Han gav sig ju aldrig, och det var ingen som kunde ta miste om att han hade verkligen ett mål som han kämpade för. Han gav inte upp, men det var en ständig kamp. Det var en ständig strid. Det var inte lätt, mina vänner. Det är nog betydligt lättare för oss. Eller också på ett sätt svårare, när den där likgiltighetens slöja lägrar sig över oss. Och vi känner inte inspiration för någonting. Det är nästan en ännu mera svårbemästrad jätte än om vi skulle bli lite förföljda kanske. Det är värt all försakelse, säger Paulus. Var och en som tävlar måste försaka allt. Det finns ingen genväg till andlig mognad. Det finns ingen genväg till ett framgångsrikt förvaltarskap, till mognad och seger. Och Guds verk är värt att bli genomfört på bästa tänkbara sätt. Det är värt att vi lägger ner vår möda. Vad sa Jesus? Det viktigaste budet var: älska Herren din Gud av all din kraft, av all din själ, av allt ditt förstånd. Och det kan ta sig många uttryck, det. Att älska Gud med sitt förstånd, med sitt känsloliv, med allt vad man är. Då tror jag vår omgivning kommer att förstå mer och mer: den där människan menar ju allvar med sitt liv som kristen. Hon tycks ju verkligen sätta Gud först. Hon älskar ju verkligen Gud. Och du ser, det är det som är det viktigaste och den bästa apologetiken som finns. Ett kristet vardagsliv där vår tro på Kristus slår igenom så till den grad att de ser att vi menar allvar. Vi tar konsekvenserna av vår tro, moraliskt, ideologiskt och allt vad det nu är, när det gäller arbetsetik och så vidare. Men att vinna kräver disciplin. Vi behöver disciplinera våra kroppar, vi också, fast vi inte springer på tävlingsbanan. Men det är ett ansvar som kristen att hålla sin kropp i form. Det är att vårda sig om Guds skapelse. Och det var genant för den här miljökvinnan som intervjuades av Lennart Hyland i ett Godmorgon Sverige-program. Och det var så bedrövligt med den svenska miljön, menade hon. Men så ställde han henne frågan: röker du? Ja. Och här klagade hon över utsläpp och så vidare från fabriker. Och visst är det eländigt. Men sin egen kropp hade hon inte samma respekt för, tydligen. Den försåg hon med mycket orenhet i form av tobaksrök. Ja, vi vet att människor kan ha svårt med det. Och det är en sak. Men vi som kristna måste förstå att vårda vår kropp. Och det är inte bara att avstå från rökning i så fall. Utan det är mycket annat. Det rimmar illa om man missköter sin kropp och menar sig vara en andlig människa. För kroppen är en gåva från Gud. Och om vi missköter vår kropp och inte ger den rätt sömn, rätt mat, rätt motion och rörelse, allt vad den behöver, då mår inte själen heller bra. Och inte anden heller. Och jag kan säga dig att ibland har människor som har varit nästan andligen deprimerade blivit förunderligt välmående bara av att springa några kilometer varannan dag. Och till och med deras andliga liv har börjat fungera bättre. Kanske du skulle pröva någonting sånt. Disciplinera era kroppar. Missköt inte kroppen. Den måste vara i form för att kunna tjäna Gud. Visserligen kan sjukdom komma, men det är en annan sak. Det vi inte kan göra någonting åt, det hela. Och vi måste överlämna oss i Guds hand. Och vi vet att hans nåd då kommer att vara nog. Och vi vet att han också kan hela, om så skulle vara hans vilja. Disciplinera vårt själsliv. Träna oss att tänka rätt. Tänka riktigt. Tänka på det som är gott. På det som är sant. På det som är värt att äras, står det i Filipperbrevet 4:8. Tänk på sådant. Sysselsätt era tankar med sådant. Mata ert tankeliv med det som är riktigt och rätt och sant. Och inte med det nedbrytande och allt det som vi kan få i oss genom olika massmedia, inte minst. Rena era tankar genom dagligt studium av Guds ord. Bara läs och låt Guds ord gå in och rena tankelivet. disciplinera också inte bara tankelivet utan också känslolivet. Jag tror även där vi kan lära oss disciplin. Och jag menar då att lära oss leva i den här världen på ett sådant sätt att vi inte blir totalt upprivna och nedbrutna utav besvikelser, sorgeämnen och sådant som träffar oss som människor i det här livet och som är ofrånkomliga i det här livet. Sorg kommer att drabba alla av oss. Förr eller senare kommer någon nära anhörig att dö. Och då menar Bibeln att vi ändå inte skulle sörja som dem som inget hopp har. Och då menar ändå Bibeln att vi inte skulle bli helt brakta ur fattningen för att livet är så hårt. Livet är hårt. Och vi måste lära oss att disciplinera vårt själsliv så att vi inte helt faller ur ramen, så att säga, när svåra saker händer. För svåra saker kommer att hända. Besvikelser kommer att inträffa i ditt liv. Stora, små. Och du vet inte vad som ligger i framtiden. Predikaren är en väldigt bra bok att läsa där vid lag. Den säger att allt under solen, det är fåfängt. Det ger ingen säkerhet. Allt är så skört. Allt som vi här har och bygger upp av familjeband, av materiell egendom, av yrkeskarriär och så vidare kan slå sig sönder över en natt. Och den som bygger sin trygghet på den grunden är en dåre. Allt är upplagt för besvikelse och du kommer att bli jäckad. Men den kristna människan, den gudstroende människan, kan se på allt det här sköra, bristfälliga, lidandet, ja till och med döden, utan att totalt falla sönder. För hon vet att det finns någonting mer. Därför har vi ju, som vi redan har läst i första Korinthierbrevet 7, betonat det här: den som har hustru som den som man ingen hade. Det vill säga, låt er inte helt upptas av äktenskapet som om det vore det enda. De som gråter som de inte grät. Det är vers 30, första kor 7. De som gläder sig som om de inte gladde sig. Det vill säga, som om inte det här vore den största saken i livet, även om jag är glad. De som köper något som om de inte fick behålla det. Nej, imorgon kan det ändå vara borta, va? Och de som lever i världen som om de inte levde av den. För den här världen går mot sitt slut. Vi måste disciplinera vårt själsliv, vårt känsloliv, så att vi förstår att det här livet på den här jorden, det är ett liv av besvikelse många gånger. Det är ett liv av lidande och förtvivlan och sorg. Det finns här. Och det hör till de här villkoren. Ingenting i det här livet får alltså få oss att tappa fattningen och tappa siktet på målet. Det säger Hebreerbrevet 12 så fint, tycker jag. Därför, låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sån fiendeskap från syndare, så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Se på Jesus. Fäst dina ögon på Jesus. Och vad som än händer omkring oss här, och som vill antingen det är glädje eller sorg, så helt förta vår uppmärksamhet ifrån Kristus. Det menar Paulus, det får inte hända. Låt er inte så helt upptas av vare sig glädjeämnen eller sorgeämnen att ni förlorar blicken på honom och på verkligheten. För han är verkligheten och han har gått vägen förut. Han har sett både glädje och sorg. Och nu är vi kallade att gå samma väg. Se på honom så att du inte ger upp. Annars finns det chans för att du ger upp och du blir så besviken. Du blir så trött här i livet att du säger nej, nu orkar jag inte längre. Då har du vänt dig bort ifrån ögonmärket, målet, och börjat titta på omständigheterna omkring dig och gripits av fruktan. Nej, säger Hebreerbrevet, vänd din blick på Jesus igen. Fäst dina ögon på honom. han har gått före. Fortsätt att följ efter honom. Målmedvetenheten kommer plötsligt in. Ser du det? Mose står det om att han vandrade med detta gensträviga folk i 40 år. Hur kunde han härda ut? Ja, därför att han liksom såg den osynlige. Han såg den osynlige. Det fanns så mycket som var nedslående i den verklighet som han levde i, men han kunde härda ut därför att han liksom såg den osynlige. Så vi behöver vara medvetna om vårt mål. Det tragiska är ju att så många människor här i Göteborg och i vårt land och över vår värld lever vårt liv utan något mål. Bara driver omkring utan något slutligt mål för sitt liv och utan att veta riktigt varför de egentligen lever. Och så upptas deras intresse av än det ena, än det andra, ett ständigt fladdrande. Men om en kristen människa ska det kunna synas att hon är på väg mot ett mål. Målmedvetenhet. Paulus säger nu i vers 26: jag har målet i sikte när jag löper. Jag slår inte i luften när jag boxas, står det i översättningen. Det kan faktiskt översättas så. Han menar, jag är inte en som bara skuggboxas. Ni vet innan en match hur boxarna de tränar och de slår i luften för att värma upp sig och träna in sina slag. Men ingenting händer ju med skuggboxning. Men han menar, jag boxas som en som vet vad jag siktar på. En knockout. Det är en bild. De fanns med, de här boxarna, också i de ismianska spelen. Så han hade sett det där. Jag är inte en som bara står och skuggboxas. Jag har ett mål. Jag ödslar inte min energi på sådant som inte ger något resultat, är vad han menar. Utan jag vill lägga ner min energi och min kraft på det som jag vet för mig närmare målet och för Guds verk framåt. Det vill jag satsa min energi på. Det är det mål jag arbetar och kämpar för, säger han. Och han var viss om sitt mål och han var viss om den väg han måste gå för att nå målet. Att behaga den Herre som hade kallat honom. Han ville vara trogen sin kallelse, fullborda sitt uppdrag, vinna andra människor för Kristus. Därför säger han nu till sist i vers 27, så var han angelägen om att också inte själv komma till korta. För att han förstod, om hans ord skulle ha någon bärkraft, så måste hans liv ständigt backa upp orden. Det sätt på vilket han levde skulle vara en kommentar på hans undervisning. En levande kommentar som alla kunde se. För även Paulus kropp ville ha sina rättigheter och bekvämligheter och lätta vägar. Men Paulus säger, han tänkte inte bli slav under sin kropp, utan herre över kroppen genom den helige ande. Du förstår, jag tror inte vi kan rädda andra om vi först inte är herrar över oss själva. Vi kan inte bli andras tjänare om vi först inte är herrar över oss själva. Paulus ser inte sin kropp som en motståndare, men han vet att om kroppen inte görs till en tjänare, då kan den lätt bli en dålig herre. Kroppen kan lätt bli en dålig herre. Det är ständigt kroppen bestämmer. Kroppen är som hästen i en travtävling. Den är nödvändig för att vinna, men hästen måste ständigt hållas innanför skaklarna och tyglas också. Kroppen är inte ond, men den måste bli andens tjänare för att livet ska stämma överens med munnens bekännelse. Och nu var det ju så, och det är så fint tycker jag, att Paulus, han var inte bara en tränare för andra idrottsmän, så att säga. Han var inte bara en instruktör som talade om för andra, så här ska ni göra för att vinna. Han var med och sprang själv. Han var med och löpte själv. Han var en löpande tränare, skulle man kunna säga. Han tävlade själv. Han var själv inbegripen i det kristna arbetet. Han sa inte bara gör så här, utan han kunde säga de här fantastiska orden: följ mig, för jag följer Kristus. Tänk du, att kunna göra det. Det var auktoriteten i hans undervisning, att han kunde säga så. Peka på sig själv som ett föredöme. Inte för att han var fullkomlig, det säger han. Inte som om jag än redan vore fullkomlig, säger han. Inte som om jag redan hade nått målet. Men ett gör jag. Jag förgäter det som ligger bakom. Jag jagar mot det som ligger framför. Så följ mig, så kommer ni rätt. Det är det som du är kallad till. Att vara ett föredöme. Inte att vara fullkomlig, för det kommer du aldrig att bli i det här livet. Men att vara på väg, så att människor, om de följer dig, kommer rätt. Så att människor, om de följer dig, ändå kommer närmare Kristus. Titta vad han säger i första Korinthierbrevet 10. 11 kapitlets första vers. Ha mig till föredöme, liksom jag har Kristus till föredöme. Titta vad han säger i Filipperbrevet 3:17. Ta mig till föredöme allesammans och se på dem som lever efter det exempel vi har gett. Tycker du att det nästan verkar förmätet? Ja, man tycker nästan det. Nej, det var inte förmätet, för Paulus visste att han var på väg. Han visste att han inte var färdig, men han visste att om de följde honom så skulle de också vara på väg. Och han visste att nykristna människor som filipperna, de behövde exempel att se på. Det räckte inte med ord. Precis som barn i en familj, ett hem, de behöver se exempel i sina föräldrar hur man lever. Så behövs det också i en församling, andliga fäder och mödrar så att säga, som för de nykristna kan visa: så här gör vi, så här gör vi. I sin attityd, i sitt sätt att vara kristna, så kan de bli föredömen. Och det behöver unga kristna människor. De behöver föredömen. Så slutar då Paulus detta kapitel. Och jag vill sluta med att läsa ifrån första andra Timoteus, det fjärde kapitlet, som är hans sista brev. Och det är brevet ställt till hans andlige son Timoteus. Först andra Timoteus 4:6. Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer, och tiden är inne då jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Det är slutsummeringen av hans liv. Jag har kämpat den goda kampen. Det finns ingenting av ånger i när han kan summera sitt liv. Han visste att han hade kämpat. Han visste att han hade haft en målmedvetenhet och en motivation som han inte hade gjort avkall på. Jag har fullbordat loppet. Jag känner att det är färdigt nu. Jag är beredd att bryta upp nu. Det kändes väldigt tillfredsställande. Det är så vi är kallade att leva. Så om Herren skulle kalla dig hem ikväll, du inte plötsligt skulle gripas av panik och tänka: ja, men det var så mycket mer jag borde ha gjort. Utan veta att ja, jag har gjort det som jag visste att jag var kallad att göra. Jag la ner min energi, min kraft på det som jag visste skulle främja Guds verk. Och kunna känna tillfredsställelse. Inte att räkna meriter nu, mina vänner, men känna tillfredsställelse över att mitt liv är i hans händer. Han vet om mina möjligheter. Han vet också om mina begränsningar. Och nu vill jag överlåta mig åt honom, så att det bästa möjliga ändå kan ske av mitt liv. Det kan ske med dig. Du kan en dag få summera ditt liv och säga: jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat mitt lopp. Nu, Herre, jag är färdig att bryta upp. Ska vi bedja. Herre, tack för det uppfordrande exempel som du kommer till oss med i de här verserna och ifrån Paulus liv. Tack för hans föredöme, Herre, för det lidande han utstod för församlingens skull. Förlåt oss vår likgiltighet. Är det någonting som vi känner större, som vi känner vämjelse inför, så är det vår egen likgiltighet, Herre. Och vi ber dig därför att vi på nytt skulle få en inspiration och en kärlek till dig själv, Herre, som föder ny inspiration och ny iver att tjäna dig. Vi behöver älska dig mer, Jesus. Vi behöver verkligen känna att vi vill leva våra liv för dig, Herre. Välsigna var och en här idag, Herre, att överlåta sig och säga till dig från djupet av sitt hjärta: Herre, du känner mig. Jag vill verkligen leva för dig. Tack för att du skänker glädje åt en sån önskan, Herre. Och du kommer också att ge kraft, steg för steg och stund för stund, att leva ett liv för dig. Amen.